Hallå där! Varmt välkommen ska du vara till Jämställt arbetsliv och ett nytt avsnitt. Det här är podden där jag med eller utan gäster diskuterar orättvisor i samhället relaterade till arbetslivet. Inte alltid kul, men inte heller så ofta tråkigt. Ja, bra introduktion. Välkommen ska du vara! Idag ska vi prata om härskartekniker och jag har valt att döpa avsnittet till härskartekniker 2.0 eftersom det redan finns ett avsnitt på ämnet. Men jag kände att det behövde uppdateras lite så för det har ett par år på nacken. Och det finns så mycket man kan säga om det här så att det, jag skulle kunna ha en hel säsong om det så att säga. Vad är då härskartekniker? Det är sociala manipulationer som vi använder för att få saker som vi vill. Eller så, vi använder dem för egen vinning. Det är en del av vårt sociala samspel. Vilka använder det? Alla använder det. Så det är liksom ingen sån skämsgrej, utan det är en del av vårt sociala samspel. Vi alla använder det hela tiden. Jag såg en rolig formulering kring det här häromdagen. På min egen hemsida faktiskt. Alltså det är jag som har skrivit det. Men jag minns inte att jag skrev det, så jag tyckte att det var så. Jag blev glatt överraskad när jag såg det. Och det löd som följer: härskartekniker kan leda till utfrysning, en orättvis arbetsfördelning eller att din femåring springer in till grannen och lånar ett par ägg. Ja. Här skulle jag nu vilja lägga till en liten så disclaimer. Det här var inte skitkul när jag lyssnade på det här i efterhand. Men jag var nog bara förvånad över att jag hade skrivit det. Slut på disclaimer.
Så här, hjärtat, du som är så snabb, kan inte du springa över till grannen och be om lite ägg? För det är liksom nämligen då typiskt exempel på en härskarteknik som vi brukar kalla för komplimangsmetoden. Det är otroligt vanligt att använda sig av den. Det är också oskyldigt, skulle jag säga. Jag hade en workshop i höstas där jag bad deltagarna så berätta vilka härskartekniker ni använder mest. Och så var det en kvinna som då erkände att hon använde just komplimangmetoden väldigt mycket. För att slippa undan då ett visst ansvarsområde. Och hennes kollegor kollade på henne och bara: men gud, du gör det här hela tiden. Och vi gör det här åt dig istället. Hon var jättenöjd och bara så här: ja, men det funkar hur bra som helst. Och så kollade jag på henne och bara: du kommer inte sluta använda den här komplimangmetoden. Nej, 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 gud nej. Jag gör det på gubben hemma också. Funkar utmärkt. Kul! Det viktigaste med härskartekniker, i min mening, det är att vi måste lära oss identifiera när vi blir utsatta för det. Men så vi kan svara på det, så vi fattar vad som händer. För just komplimangmetoden så får vi då, vi får en komplimang. Någon säger att vi är bra på någonting. Och du som är så stark, du som är så liksom bra på att skriva eller vad det nu kan tänkas vara. Och då känns det som att det förväntas något av oss, så då säger vi ja. Och det kan också läggas fram som en chans. Du som är så bra på det här, ska inte du ta det här uppdraget? Det är verkligen en möjlighet för dig att visa vad du går för. Och då är det svårt att säga nej. Och så går vi ut ur rummet sen och bara: fan, jag har så mycket att göra, jag har så mycket ångest. Varför tar jag på mig det här? Eller jag är så stressad. Varför kan jag inte säga nej? Vad dåliga är jag som inte står upp för mig själv? Eller mindre, liksom starka känslor. Men det är väl något så extremläge. För att vi har då blivit utsatta för den här härskartekniken som gör det svårt för oss att säga nej. Det känns som det förväntas någonting av oss. Gud vad snällt att jag får den här chansen. Wow, det är klart att jag ska göra det här för dig. Och när komplimangmetoden diskuteras, eller så när jag pratar om det på mina föreläsningar och så, så är det många som börjar fundera på när det är en härskarteknik och när det liksom är omtanke. Och så här, om du får in ett uppdrag som du känner så här: satan, det här är riktigt tradigt, jag vill inte göra det här. Hohoho. Och så ser du liksom din juniora kollega här, eller någon som är ny på företaget och bara... Och så går du fram till den personen och så här: du, Conny, du som är så bra på liksom människor. Kan inte du ta det här mötet, med det här samtalet? Du är så bra på att liksom prata och få folk att känna sig bekväma. Och sen kan väl du liksom lösa det. Det är verkligen en chans för dig. Du som är ny här, du kan visa vad du går för. Visa att du så. Och sen säger den personen ja, och sen går du tillbaka till ditt skrivbord och så känner du: fju, där klarade munnen. Då har du manipulerat den här människan för din egen vinnings skull. Om vi istället tar en situation där du får in samma uppdrag och så känner du, det här har jag gjort 1000 gånger. Det är ju bättre att någon annan får visa vad den går för. Det är ju liksom, jag kan ju det här. Alla vet vad jag går för. Jag är ju liksom högsta hönset här eller så. Så går du till din kollega och så säger du, hej kollegan, jag fick in det här och jag tänkte kolla, skulle du vilja göra det? Jag vet att du är svinbra på det. Och då kan du visa vad du går för. Och så får du så en chans att utvecklas. Ja, alla vet vad jag kan. Så gör det du. Liksom, ta det. Och så tar den personen det. Och så går du tillbaka och säger, gud vad kul att den människan får göra det här. Du har ju sagt i stort sett samma saker. Men utfallet, eller vad ska man säga, känslorna är ju olika. Så det här är ju då viktigt att komma ihåg. Alltså vad är skillnaden på så här, men här ska jag om jag gör så här. Nej, men om du verkligen så här, vill du väl, du vill peppa någon som är lite osäker inför sin uppgift eller du vill liksom så, klart att du löser det här, men då är det ju liksom, då vill du väl. Speciellt om du inte liksom vinner något på det. Men du har ju alltså sagt samma saker, så därför är det så viktigt att kunna identifiera när det händer. När ni blir utsatta för det. Alltså om någon säger de här sakerna till mig, så måste jag kunna känna efter så här, okej, nu kommer det komplimanger här. Då måste jag diskutera i min hjärna, vill jag verkligen göra det här? Komplimangerna gör att det är svårt att säga nej. Så det är därför att så här, det låter ju likadant oavsett vad avsändaren vill göra, oavsett vad den har för intentioner. Och i absoluta majoriteten av fallen så har ju liksom avsändaren inga onda intentioner, utan den vill bara få det att göra någonting och tänker inte ens på att den använder sig av den här komplimangmetoden. Framförallt med våra barn, liksom. Du som är så snabb. Det är ju inte av ondo. Men det är viktigt att så här, vara medveten om att det händer. Men just med barnen så är det så här, man ska ändå tänka efter lite. För man tänker just komplimangmetoden. Ja, kan vara en god idé att liksom köra lite självrannsakan där. För att om du kör med det så lär sig ju barnen, efter en komplimang ska du ge någonting tillbaka. Så sen när de kommer ut i arbetslivet och får komplimanger, eller sen när de, så, vilka situationer de nu kan hamna i, så kommer de säga, okej, nu förväntas någonting av mig. Så att, försök variera härskandet lite mot barnen, så att de inte liksom fastnar i jobbiga, destruktiva mönster skapade av er. Ganska många olika härskartekniker, och framförallt väldigt många olika varianter på varje och sätt att härska på. Jag tänkte jag skulle snacka lite om förlöjligande, om projicering och om martyren. För det känns som några av de absolut vanligt förekommande, men framförallt de vi liksom har mest problem med här i livet. Alltså de vi liksom inte vet hur vi ska bemöta. Så jag tänkte jag skulle snacka om dem. Så om vi börjar med förlöjligandet då. Det handlar ju alltså om att göra sig rolig på andras bekostnad. Och det kan vara på en person eller på en grupps bekostnad. Och det här är ju ytterst sällan för att man vill vara ett rövhål. Det är ju snarare för att man så vill ha lite skratt. Man vill vara lite rolig, man vill lätta upp stämningen. Så om man skämtar då på någons bekostnad, så hamnar ju inte det alltid rätt, så att säga. Alltså det kan ju vara sexistiska, rasistiska skämt och så. Min intention när jag gör det är ju fortfarande inte att vara taskig, utan jag vill ha skämt. Och det här är otroligt vanligt. Och nu tänker ni på den här kollegan på jobbet som alltid drar så tradiga skämt. Och att ni liksom inte vet hur ni ska bemöta det. För ni vill ju inte vara den där jobbiga som skapar den dåliga stämningen. Men förlöjligandet, det möts bäst med nyfikenhet. Väldigt enkelt så. Hur tänkte du där? Vad menar du där? Vad var det som var så himla kul med det där? Och att vi försöker liksom, så vi ifrågasätter det ju. Men att vi försöker ändå liksom inte så. Ja, vad menar du med det där då? Du, det där skämtet flög visst inte riktigt. Vad var det roliga? Vi försöker säga det på ett lite så skönt sätt. Sen är det superviktigt att man hjälper varandra. Alltid. Om jag blir utsatt, om någon sitter och liksom skojar om mitt utseende eller min dialekt eller vad jag kan tänkas vara, så är det liksom gruppens ansvar snarare än mitt. Det är inte jag som ska behöva sitta där och bara, du, vad menar du med det där? Utan det är ju bättre att gruppen gör det. Så då får man liksom hjälpa varandra. Ser man att någon blir utsatt för någonting, ja, men då hjälper vi varandra. Och vi skrattar inte med. Jag kommer säkert skratta, för att jag vill rädda liksom mitt ansikte, så att jag inte ser ut som så här mobboffret, utan jag är ju skön och kan ta ett skämt. Eller hur? Men här är det sen då väldigt vanligt att när vi säger, du, det där skämtet flög inte riktigt. Hur tänkte du där? Eller om man liksom är helt så rak att, du, jag tog illa upp på det där, jag tycker inte det är liksom okej. Då är det väldigt vanligt att nästa härskarteknik kommer då. när jag pratar om det här brukar jag alltid peka på folk och bara, nu har du sagt det här. Och sen säger, det är så mycket lättare, nu ska jag liksom, nu måste jag visualisera det här. Okej, okay. Så jag kör lite olika röster här. Så nu det har dragits ett taskigt skämt och då säger någon liksom så. Så jag tycker inte det här är helt okej, okay. Det här var inget så, vad var det som var kul med det här? Och då svarar då liksom skojmakaren genom att projicera tillbaka. Det är så här ska tekniken. Har du ingen humor eller? Alternativt, du är väl ingen ängel själv? Eller, fan vad känslig du är. Och så vidare. Alltså att vi lägger tillbaka på den personen som har framfört kritiken. Någon skojar på ett oskönt sätt. En annan person kritiserar det här. Och den första personen skojar ändå. Slänger tillbaka då så här, men du då? Som om det är mitt fel. Om jag har kritiserat någon, som om det är mig det är fel på. Och det här används i så många lägen. Du, det här du gjorde igår, det kändes inte helt okej. Ja, men du då? Du är väl ingen ängel själv? Vad känslig du är. Otroligt vanligt att personer som kritiseras, att vi då slänger det tillbaka på den här. Det är liksom en spontan reaktion. För att när någon kritiserar oss, då känner vi oss liksom lite avklädda. Vi känner oss dumma, vi känner oss påkomna, vi känner oss förnedrade. Eller vi skäms. Alltså, det är så många... Vi tycker inte om att någon säger till oss, du, det här du gjorde var dåligt. Och då kan det komma sådana saker lite snabbt. Ja, okej. Okay. Ja, men är du liksom Guds bästa barn själv då? Så vi slänger tillbaka liksom på den andra personen. Inte så skönt, väldigt vanligt. Och det andra liksom vanligt sätt att bemöta kritik, eller vad man ska säga, när man kritiseras, det är martyren. Så då kör vi samma igen då så här. Ja, du, det där var inte helt okej. Nej, men ingenting jag gör är någonsin bra nog. Jag kan lika gärna bara dra ifrån. Det spelar ingen roll vad jag gör, för jag är värdelös.
Nej, det var inte så jag menar. Jag menar bara...
Nej, men alltså, det spelar ingen roll. Jag kan lika gärna bara gå och dränka mig. Alla hatar mig. Jag är världens sämsta människa. Så.
Person nummer ett, alltså kritisera. Gud, jag vet inte om det här är ett... Bra koncept, det är lite radioteater vi kör här. Ja. Person nummer ett kritiserar alltså person nummer två som då så här bemöter det med att gå in i en martyrroll. Istället för att säga, my bad, jag får göra bättre nästa gång. Så går man in i det här, nej men ingenting jag gör är bra nog. Jag är värdelös för att den andra personen ska tycka synd om en. Också supervanligt att folk använder det här. Nej men ingenting jag gör är bra nog eller... Ja, men jag måste ju göra allt det här för det är ingen annan som gör det annars. Körde jag i morse. Jätteskön. Och då sa då återigen min sambo. Ja, men du, det där är en härskarteknik. Jag bara, ja, men okej då. Relationer. Vi härskar så himla mycket liksom i våra konflikter hela tiden. Sköna människor vi är. Men martyren alltså. Otroligt vanlig vardagsexempel som man har läst i så här Facebookgrupper och sånt. Du, hjärtat, den här spiken du satt upp, den sitter lite... Högt kanske. Nej, men jag skulle aldrig sätta upp en spikare i mitt liv igen då. Eller, jag tror det hamnade en röd strumpa i tvätten för det var allt rosa. Ja, nej, men jag ska väl aldrig någonsin i mitt liv tvätta igen då. Maten är lite salt kanske. Ja, nej, men gör det bättre själv då. Jag behöver väl aldrig mer laga mat då. Och så vidare. Martyrerna använder alltså det då i de lägena för att komma undan. Så här, nej, men jag skulle aldrig göra mer. Shit, sorry. Men det är ju så sagt, vi känner oss attackerade, vi skäms, vi har gjort fel. Någon påpekar det här, hur ska vi bemöta det? Vi slänger ur oss lite så anklagelser eller vi får den andra personen att må dåligt. För det är det man vill med just martyren. Vi vill ta fokus från vad det är som har hänt. Så jag anklagas för att ha hängt en spik fel. Då vill jag ta fokus från det, att jag har gjort då någonting dåligt och istället får den här personen tycka synd om mig. Nej, men jag ska väl aldrig hänga upp i spik då. Så nu har jag försökt, jag har kämpat i liksom en kvart med att få den här och så blir det inte bra. Då hade det spelat ingen roll för jag är så jävla värdelös. Och den andra personen bara, nej men gud, det var inte så jag menade. Du är inte värdelös. Och vips, så har martyren vunnit. Undrar hur många av er nu som tänker så här på alla martyrer i ert liv? Det brukar vara så på föreläsningarna nu. Just på martyren är det otroligt mycket nickar. Många ser det hos sina sambos, vissa ser det hos sig själva. Och jag föreläser ju om just så här, inkludering i arbetslivet. Men just de här grejerna, det är så vanligt hemma i våra relationer. De sakerna som händer på jobbet är sällan i samma nivå med härskarteknikerna hemma. Just de här då, martyren och projiceringen och sånt.
För det är i våra nära relationer vi drar såna här. Och det här var alltså de härskarteknikerna som jag ville lägga till. Skulle kunna kalla det för vardagshärskande. Framförallt om jag kan uttala det. Vardagshärskande. Ja, vi får se. Och hur bemöter vi då projicerare och martyren? Det de vill göra, det är ju skjuta bort fokus från det som har hänt. Antingen tillbaka på dig som har kritiserat dem. Eller till att du ska tycka synd om dem. Liksom. Ta fokus från, åh du har gjort dåligt till, åh nej du är så duktig. Och vi måste försöka behålla fokus. Det är så vi bemöter det bäst. Alltså att vi kan prata om min humor sen. Eller huruvida jag är känslig eller inte kan vi prata om sen. Men nu pratar vi om det här. Du, vad jag gjorde igår, det kan vi prata om sen. Nu pratar vi om vad du har gjort idag. Eller då martyren så. Nej, men jag pratar inte om någon annan spik någonsin. Jag pratar bara om den här spiken. Eller om det är liksom någon som har gjort ett dåligt så här, jobb. Du, igår på jobbet kände jag att du gick över gränsen i det här. Ja, nej, men jag är värdelös. Jag kan lika gärna bara dra ifrån så. Nej, du, jag pratar verkligen bara om igår. Så, jag pratar om den situationen. Inget annat. Så man får försöka hålla fokus. Liksom. Håll fokus på det man är. Det är liksom det beteendet som du har kritiserat. Svårt. Men så fort fokus dras bort ifrån det så har den alla vunnit. För det är det som är dens mål. Att få bort fokus från den själv och dens egna dåliga beteende. Så håll fokus. Försök andas. Ta det lugnt. Liksom. Försök att inte hänga med i det där. Nej, du. Jag fokuserar bara på det här nu. Jag säger inte att du någonsin, alltså aldrig någonsin igen får göra det här. Jag säger bara att just den här grejen var inte svinbra. Så vi bemöter genom att hålla fokus. Och generellt då? När vi vill liksom kritisera beteenden runt omkring oss. Finns det några generella tips, Anna? Ja, det gör det. Ja, men vad bra. Jag vill köra en lista på det här kanske. 5 tips när du ska kritisera en annan människas beteende eller agerande. 1. Håll fokus. Håll alltid fokus på beteendet det är du kritiserar. Personerna kommer vilja ta bort fokus från det jobbiga beteendet och den jobbiga känslan. Men försök att stanna kvar där. 2. Utgå från att personen som har gjort något inte har gjort det medvetet och inte har några onda intentioner. Även om jag drar ett taskigt skämt så gör jag som sagt det förmodligen inte för att jag vill att du ska må dåligt utan för att jag ska få skratt. Så försök liksom att så här, utgå från det även om det är svårt. Om jag kör komplimangmetoden mot dig och du känner att så här, ah, nu gör det här för att få mig att ta det här fast jag inte vill, jag mår jättedåligt, det är jättejobbigt. Ja, då gör jag det för att jag ska slippa, inte för att du ska må dåligt. Även om det är kanske följden. Alltså vi har liksom väldigt sällan onda intentioner. Vi tänker så mycket på oss själva och hur vi ska få oss själva att må bra. Så det är liksom, vi har självgoda intentioner kan man säga. Ja, självgoda intentioner. Det är lättare att liksom så kritisera någon när man inte också behöver vara arg för att man känner att du har medvetet sårat mig. 3. Attackera inte. Är du gör det här så är det så du. Eller jag hatar när du är det. Lugnt och metodiskt det går. Så vill du vinna en argumentation, vill du vinna, så ta det lugnt. Det är så himla mycket lättare. När man framför någonting, det är inte så här, om jag, det här var över gränsen, du har gjort fel. Om jag säger det på så här, ja du gjorde det där. Hur tror vi att det kommer tas emot? Kommer det tas emot med ett oj förlåt? Ja. Eller, ja men du då? Om vi vill att någon ska ta emot vår kritik, framför den på ett lugnt och metodiskt sätt. Attackera inte. För då kommer vi den liksom personen försvara sig. Alltså en attack försvarar man sig emot. Eller hur? 4. Nyfikenhet. Försök att vara nyfiken. Så här, varför gör den här människan det? Hur tänkte den där? Försök att hela tiden ha den. När du frågar mig om det här. Vad tänkte du? Alltså, varför gjorde du det? När du drog det där skämtet på min bekostnad förut. Och inte jättekul. Så känner jag att det inte var jättekul. Men hur tänkte du? Eller du, igår när du brusade upp så där. Vad var det du blev arg på? Så att vi försöker förstå den andra människan. Om vi förstår den andra så är det så otroligt mycket lättare. Försök alltid göra det innan. Och 5. Värdera inte. Alltså inte så här, du är så otrevlig när du. Utan jag har noterat att du gör det här. Och då känner jag bla bla bla. Så vi värderar inte, alltså inte så här, du är dum, du är otrevlig, du är oskön, utan du gör det här. Du skojar en del på min bekostnad och jag känner att det inte är så kul. Jag mår inte så bra av det. Och inte, du är så himla taskig när du skojar på min bekostnad hela tiden, bla bla bla. Så värdera inte, alltså behåll fokus, anta inte onda intentioner, attackera inte, fråga nyfiket kring liksom beteendet och värdera inte. Och när vi blir kritiserade då, hur gör vi då? Hur bemöter vi det på bästa sätt? När vi snackat om liksom, ja, lite olika osköna härskartekniker, hur vi kan då bemöta de här. Eller då kritisera beteenden är det vi gör. Så när det här kommer tillbaka till oss, hur gör vi då? Okej, för det första. Vi ger ju inte kritik till folk för att de ska må dåligt. Utan för att vi vill att det ska bli bättre. Jag säger ju inte till dig så. Du, de här skämten känner jag inte okej. För att du ska må dåligt, utan för att jag eller någon annan ska kunna må bättre. Så att man ska slippa de grejerna. Eller, du igår på jobbet gick du lite över gränsen med den här, när du blev arg i det här mötet eller vad det kan vara. Då säger ju inte jag för att du ska må dåligt, utan för att det här är ett beteende som vi flera som skulle må bättre av om det försvann. Och oavsett, alltså nu har jag liksom då pratat om så här, hur ska vi framföra kritiken? Så får man fundera också, ska man alltid framföra kritiken? Är det värt det liksom? Men hur ska vi framföra det? Om vi ska behålla lugn, vi ska tänka så här, lalala, för att den andra personen inte ska känna sig attackerad, utan att man ska så. Och då känner jag så här. När folk framför kritik till dig, visa att du är tacksam för att de gör det. Okej, absolut, det finns undantag. Det finns människor som bara så här slänger ur sig så här skit hela tiden. Det är inte dem jag snackar om. Men när en kompis eller en kollega kommer fram till dig och säger, du, jag har tänkt på det här. Spontan reaktion är ofta slå bak ut, känna sig liksom, vad säger man, påkommen eller ställd mot väggen. Och då får man massa känslor. Och i det här, alltså jag kämpar jättemycket med det här. Det är inte så lätt. Men jag säger att det är en bra sak att göra. Visa förståelse för den andra människans känslor. Och liksom vara tacksam. Så att, tack för att du säger det här. Jag behöver inte hålla med i vad den personen har sagt. Du har tagit dig tid och energi. Och för att du liksom gör det här. Vad fint. 90% av fallen så blir jag väldigt, väldigt glad när folk framför kritik till mig. För att annars hade de gått runt och känt så här utan att jag hade vetat det. Och den känslan, det är jättejobbigt. När folk säger, du Anna, nu tog du ganska mycket plats på det här mötet. Så, oj gud, ja, tack för att du säger det. Vad pinsamt. Det är snällt att du säger det, jag ska tänka på det nästa gång. Det är väl också det, den kritiken jag har fått mest i hela mitt liv. Och där, mina vänner, kan jag säga att självkritiken är den absolut starkaste. Satan vad sånt sitter när man har fått höra det 1000 gånger. Hur otroligt många, liksom, ska man säga, spärrar saker ska ta sig igenom innan det kommer ut. Och hur otroligt många saker som stoppas. Att man visar förståelse för en andras känslor. Jag ser att du är ledsen. Bara så jag är ledsen att det här har fått dig att må dåligt. Att man, oavsett vad du känner. Okej, och vi säger så här. Jag har sagt ifrån på ett möte. Till någon så här, du, det här var inte okej, bla bla bla. Och så kommer någon till mig efteråt och så här, du, jag kände att du var lite hård på det här mötet. Så, jag håller inte med, för jag känner att jag gjorde så. Men det spelar inte så stor roll i den här situationen. Jag kan fortfarande säga liksom, tack för att du säger det. Tack för att du framför det. Jag ska tänka på det. För i situationen spelar det liksom inte, alltså i den liksom, när den personen framför det till mig. Det spelar inte jättestor roll vad jag säger. Men om jag visar förståelse för den. Och sen kanske jag känner en vecka senare, ett år senare att oj vad jag tog i på det här mötet. Ja, den här personen har helt rätt. I stunden är vi ytterst sällan, tänker jag. Men så tänker jag över statistiken här. Nej, okej. Men det är väldigt ofta i alla fall. Som vi ändå känner som vi inte håller med om kritiken kanske. Det blir helt osäker där hörni. Lite kanske. Vi kanske inte ska gå på spontan reaktion utan i stunden kan vi så. Tack för att du säger det här. Jag ska tänka på det. Och sen går vi därifrån. Och sen gör vi det. Eller inte. Men det känner ingenting till att säga så här, åh, du har ingen rätt. Ja. Det känner ingenting till att liksom tjafsa emot i det här läget. Jo, men, och sen ett sista medskick. Så här, framför kritiken. Hjälp varandra. Det utvecklar ju liksom en familj eller en relation eller en organisation, en, vad det nu kan vara. Framför kritiken. Säg till den andra personen vad du känner så att den kan bemöta det. Eller så den kan ta in det. Om en kollega till exempel klagar på en annan kollega eller så. Då är så här, du, säg det till den här personen. Och om ni inte kan säga det, om ni går runt och klagar och liksom så, släpp det. Jag tål inte när folk upprepat säger saker till mig. Jag vet såhär, den här människan är så störig. Ja, okej, men ska du inte prata med den då? Nej. Två veckor senare. Den här människan är så här, men du, prata med den då. Jag orkar liksom inte. För det känner liksom ingenting till. Och det är också så taskigt med den människan som inte får veta att du stör dig på den. Och så sprider du liksom då en dålig känsla kring, eller vad ska man säga, en dålig, du sprider ju liksom, ja, dåliga saker kring den här människan. Och vi alla, och det är också så här, vi alla gör det här, alla gör fel hela tiden, men det här är ändå någon slags här, vi måste bli bättre. Vi måste kämpa på, bli snällare men också mer, vad ska man säga, modiga. Vi måste våga kritisera varandra. Jag tänker att vi svenskar, kanske, är lite roligare. För att ni har pratat om det här på liksom föreläsningar så, folk som inte, ja, men är uppvuxna i Sverige eller har föräldrar som inte är, så är de så här, är det här en väldigt så, har det här med jant att göra? Typ. Så, ja, kanske det. Jag vet inte. Vi är ett fegt folk, tänker jag. De neutrala, konsensus och så vidare. Det var alltså härskartekniker 2.0. Och som ni märker så älskar jag att prata om sånt här. Har ni några frågor, hör av er. Och annars så hittar ni mig på sociala medier, jämställt arbetsliv. Ni når mig på mail@annablixt.com. Och så kan ni kika in på min hemsida. Och glöm inte recensera podden också. Jag har varit lite dålig på att säga det, tror jag. Men det kan man göra. Man kan så sätta lite stjärnor, eller ska man skriva någonting. Och så kan man dela sina kompisar. Så att fler hör såna här grejer. Och fler lär sig. Och hör av er om ni har önskemål på avsnitt. Listan fylls gärna på. Tack, tack, tack. Tack för att just du har lyssnat på Jämställt arbetsliv om härskartekniker. Ha en fin dag. Puss och kram.